Men vi gör så här. Ni får stå ut med det här ljudet. Det är väl inte så jäkligt va?
Nej, det är bara lite mer diskant.
Ja, då får ni lite mindre man av mig då.
Säsongen av vår eminenta podcast Linuxpodden. Eller som vi säger på ren svenska, fy fan vad kul det är att vara tillbaka. Idag är det söndagen den 7 januari 2018 och jag är så pepp att vara tillbaka. Nu kör vi. God kväll kamrater, hur står det till?
Ja, vi är lite chockade över allt det här som har hänt.
Tystnaden talar sitt tydliga språk tydligen. Ja, ska vi börja? Ska vi ja, jag är en gentleman. Freja, hur har du haft det sen sist? Hur har julen varit? Hur har nyår varit? Fick du några trevliga julklappar? Och har du avgett några nyårslöften?
Ja, jag
det
fick...
Det var mycket på en gång.
Ja. Nej, men jag fick inte inga nyårslöften. Jag satt i sten så, det har jag inte. Men vad har jag gjort? Jag har gjort... alltså nu den senaste veckan så har det varit mycket med det här Intel-exploiten och grejer. Så jag har mest patchat massa servrar hela veckan.
Kul!
Ja.
Nyårsafton?
Då var jag här i Göteborg och tittade på fyrverkerierna. Jag jobbar också i mellandagarna så det har inte hänt så mycket annat än så liksom. Men ja.
Ja, och så går vi ända bort till självaste juleafton. Fick du några trevliga julklappar?
Ja, jag fick en morgonrock och jag fick en bok och pengar och lite kakor också.
Kakor?
Ja.
Vad var det för bok? Något teknikrelaterat? Nej.
Ja, lite så. Det var ju den här senaste boken i Millennium-serien.
Ja, du har ju pratat lite om den på våran Telegram-kanal där faktiskt. Har du gjort?
Ja, jag har inte läst klart den, men... Den har väl lite teknik i sig, men hittills är jag inte imponerad.
Nej, vi hörde ju det. Det var mycket grön skärm, eller svart skärm med grön text och sånt där som porträtterades, som du nämnde. Men vet du vad? När du har läst färdigt den, kan inte du komma med en teknisk recension av boken då, vad du tycker om den? Alltså rent teknikmässigt, vad du tycker om den?
Ja, det kan jag göra.
Cliffhanger på det. Daniel?
Japp.
Du har också haft jul och nyår och sådana där roliga saker.
Ja, det har varit jätteroligt. Ja, tekniskt sett har det varit helt fantastiskt.
Okej!
Okay. Ja.
Ja,
oj, jag...
Lägg ut!
Nej, jag sa ju att jag skulle ta bort Google och allt sånt där. Och det har jag jobbat med under hela min ledighet. Det började med att jag skulle rensa bort massa mejl jag hade från Google. Och du vet, man sitter och rensar och rensar och rensar och så ser man i inboxen att jag har ungefär 7 mejl kvar. Gud vad skönt. Och så går man och kollar på den här översikten över hur mycket utrymme allting utnyttjar. Så bara, men 700 meg i Google Mail för 7 meg, alltså, eller för 7 mejl. Jag får inte ihop det. Och så gick jag tillbaka och så kan man börja trycka på sån här någon viktig knapp och det finns lite överallt. Och det var flera hundra mejl till. Det var konversationer och det var allt möjligt. Och det var ju data som jag trodde jag hade tagit bort för sekler sedan.
Yeah.
Så nu har jag äntligen fått bort Google.
Och, alltså helt och hållet?
Ja, faktiskt. Ja, jag har ju fortfarande min adress kopplad till det på något magiskt sätt i min Android-telefon. Men jag använder ju Synology's NAS som mailserver.
Du kör samma mailadress än tidigare. Du har bara bytt server så att säga då.
Jajamensan. Jag köpte ju en ny NAS så att den ska få hosta alla mina tjänster jag har hemma hade jag tänkt.
Ja, just det. Jag har ju också gjort, jag gör ju ungefär samma sak men på ett helt annat sätt. Jag byter ju också, fast jag byter ju mailadress. Familjen vägrar ju lämna Google. De är ju så inkörda på det så att då har jag ju startat upp en server för mig själv och bytt adress så att nu flyttar jag alla mina konversationer som jag vill ha kvar så att säga, sådana här nyhetsbrev och sånt där och konton och så till den nya adressen så att det tar ju lite längre tid än att bara flytta över mejlen. Men nu var vi inte på mig, nu var vi på dig. Några trevliga julklappar?
Ja, jag har fått ett par handskar. Det är trevligt.
Alltså det låter ju som att den här gruppen av människor som vi är nu då är någonstans runt medelåldern, du vet, morgonrock, handskar.
Ja, ja, och det var ju inte de handskarna de sjunger om med bordellmammas visa heller, utan det var klassiska svarta vinterhandskar.
Ja, och vill man veta vad det är för handskar så får man lyssna själv.
Ja, och inte på våran podd utan på en annan skiva.
Precis. Nyår?
Nyår, vad gjorde jag då?
Var du så full så du inte ens kommer ihåg det?
Nej, jag var ju nykter. Jag satt ju och spelade bingolotto med grabben.
Oj. Ja.
Jag är ju sån som inte dricker så mycket på nyårsafton. Jag drack mitt före nyårsafton istället.
Ja, du dricker alla andra dagar istället. Eller du slår ut det. Det som alla dricker på nyår, det slår du ut över hela året.
Nej, det var faktiskt så. Jag satt uppe till 4 på morgonen och satt och spelade CS och drack öl.
Jaha, så kan man också göra.
Det var faktiskt riktigt trevligt.
Det tror jag det. Du brukar vara trevligt, säga att du var trevligt när du spelar CS. Eller när du dricker öl.
Ja.
Eller när du både dricker öl och spelar CS.
Jag gör ju gärna de sakerna samtidigt.
Ja, då förstår man att det kan vara trevligt.
Det vet jag, det var ju samma sak som de här tyskarna som dopade sig med att dricka öl innan de gick ut och körde pistolskytte. Jag är ungefär likadan. Jag tar en 2-3 pilsner när jag börjar spela så man blir stadig på handen.
Ja, det är tur att det är virtuellt så det inte är riktigt skjutande då.
Ja, det är vi verkligen glada för.
Ja, verkligen. Själv har jag har också haft nyår och julafton. Och, så här. Och du vet, ja, julklapp, tofflor. Nya tofflor.
Ja, tofflor. Yay!
Det var kul. Ja, då går vi vidare. Men däremot, jag passar ju på semester under jul. Jag har inte jobbat alls, utan jag åkte skidor. Jag drog upp till Sälen och så var jag där en vecka och så åkte vi skidor. Jättetrevligt, det måste jag säga. Alltså det är nog det bästa sättet man kan fira jul på överhuvudtaget. Man behöver inte liksom tänka på det här med stora tjocka släkten och det ska köpas paket till dem och man ska åka till dem och man ska vara där och man ska göra det. Man åker till en stuga, man åker skidor, kommer tillbaka till sin stuga, käkar sin mat, kollar Kalle Anka, öppnar paket och så åker man skidor. Hur bra som helst. Och inte nog med det, det var ju typ rekordmycket snö de dagarna vi var där också. Så att när vi skulle åka hem så fick jag bokstavligt talat gräva fram bilen med den här snöskiffen. Det låg nog säkert en meter snö bara på taket. Så man såg alltså inte bilen. Så mycket snö hade det kommit. Nyår tillbringar jag ungefär likadant som dig, Daniel. Jag spelar inte bingolotto, gjorde jag inte. Men en öl tror jag fick i mig under hela den kvällen. Sen satt jag där typ runt 10:00, inte klockan 12 nu, så man kan få gå och sova. Så att
ja, lite så är det ju när man dricker öl dagarna nyårsafton.
Ja, men det har nog med åldern att göra det där också. Och apropå ålder så, ja, jag passar ju på att fylla år idag också när vi ändå håller på och spelar in. Så att grattis till mig.
fyller år idag, det är min lillebror också.
Fast din lillebror fyller inte 45. Eller fick jag inte säga det?
Vem gör det? Varför fyller han 46 eller något?
Nej, min lillebror fyller år idag.
Ja, men det tycker jag är en jättebra dag för honom att fylla år på.
Ja.
Ja, tycker jag.
Han fyllde 18 år. Så det är så lätt att hålla koll på. Han fyllde år 2000, så att året är ju hans ålder. Så liksom.
Ja, det gör ju inte jag. Jag fyller ju 18, som du sa då, Daniel. Plus 18 fyller jag.
Just det. Ja. Egentligen skulle jag stämma upp i sång här, men min släkt har gett mig sångförbud.
Vet du vad? Vi kan skippa det, jag lovar. Jag har blivit besjungen tillräckligt idag, tycker jag. Även av sådana som vi skulle förbjuda, tycker jag med. Ja. Så att, ja, vi hoppar det. Men däremot, apropå då, när man fyller år så får man ju presenter. Och min familj tycker ju tydligen att jag luktar illa. Så att jag har fått en fin herrdoft, CK1, tyckte de att jag skulle ha. Så att det första jag fick göra när jag fick den i morse då, det var ju... Ja, jag fick ju gå och duscha, eftersom att jag luktar illa. Men däremot så har jag fått en väldigt trevlig tårta utav min dotter. Själva specifikationen på tårtan, den hade jag ju bestämt själv. Det skulle vara en chokladtårta med vit marsipan på. Men jag tyckte hon kunde göra en liten... Hon har gjort en, alltså, förutom då att köpt botten färdig. För det blev lite hastigt påkom. Jag tänkte jag skulle inte ha någonting, men så kom, ni vet hur det kan vara. Men i vilket fall som helst, så tyckte jag att kan man ju liksom klippa ut en sån liten fin stjärna snabbt och lätt i något papper, och så ströva lite kakao på den här vita chokladen. Men det gjorde inte hon. Hon strödde över en bajs-emoji istället.
Ja. Alltså det är ju där när man väljer motiv. Jag menar, jag satt och tänkte att jag skulle nog vilja ha en tårta som är raspberry pie när jag fyller år. Men så tänkte jag efter att raspberry pie, de är rätt små. Jag vill nog ha en riktigt stor fet bladserver istället.
Men du kan ju göra, inte skalenlig behöver ju inte raspberry pien vara. Den kan ju vara typ 1000 gångers förstoring eller något.
Ja. Jag hoppas inte din tårta var så stor.
Nej, det var det inte. Men jag kan ju faktiskt lägga ut en liten bild på den på våra sociala medier så att man får se den. Så att det kan jag göra när vi har spelat in det här. Ska vi se, har vi någonting mer här nu då? Se, nyårslöften skrev du där, och det har vi gjort, och så ska vi se,
Jag börjar bli gammal och gaggig redan vid 18
år. Ja, visst det. Ja, jo, precis. Ja. Ja, nej men det är inte bara det att man är gammal och gaggig, utan det är ju det var ju så länge sedan vi gjorde det här, så att man vet ju inte riktigt hur vi ska gå tillväga. Men det är faktiskt så är det så att det är dags för vårat nyhetssegment. Så att jag tänkte vi kör det.
Det tycker jag.
Mm. Då är det ju så att jag tänkte att vi ska börja året och med en riktigt glad nyhet. Och det är ju då att Linux Journal i början av december förmedlade vi nyheten om att den amerikanska tidskriften Linux Journal var tvungna att sluta med sina publikationer på grund av att de hade slut på pengar helt enkelt. Nu kan vi då ge alla goda nyheter. Private Internet Access går in som ägare och ser till att tidskriften lever vidare. Och vill du då veta mer vad Private Internet Access är, eller PIA som det förkortas, så tycker jag att du ska följa våran länk till Wikipedia. Och här ska vi även då tacka Bittin för att han har nämnt den här nyheten på vår Telegram-kanal. Och apropå Telegram-kanal så har vi ju faktiskt lagt till den på vår hemsida. Så att på vår vänstersida på vår hemsida så kan man se hur vi beter oss i vår Telegram-kanal. Vad tycker ni om det här att Linux Journal får leva vidare, Freja?
Jag läser inte den, men jag tycker det är jättebra att den får göra det.
Kort och koncist, ja. Daniel.
Jo, det är ju trevligt när den får leva kvar, för det var väl ändå en papperstidskrift, så att det tycker jag man ska vara rädd om egentligen. Jag är ju älskar ju teknik och sånt, men det finns ju ingenting som går upp mot en riktig tidskrift att sitta och läsa på, oavsett om man sitter på skithus eller tåg eller vad man gör.
Nej, som sagt, du behöver ju aldrig några batterier för att få det att funka, om man säger så.
Och sen finns det en till fördel med en tryckt tidning. Det är att, nu tänker jag inte nyhetstidningar och de här dagstidningarna, utan jag tänker de här tidskrifterna. De är ju faktiskt korrekturlästa, så att det är ju korrekt språk. Det är en precis, väldigt stor fördel.
Det håller jag med om, till fullo. Men det här är ju bara goda nyheter, som sagt, att de får leva vidare. Och ja, vi går vidare. Det är så att Dell har lanserat en ny version av sin XPS 13 Developer Edition. Idag den 7 januari är det startdag för årets CES-mässa i Las Vegas. Dell har tjuvstartat lite med att redan i veckan presentera en ny version av deras flaggskeppsdator Dell XPS 13 Developer Edition. Dell är ett av de stora datorleverantörerna som faktiskt erbjuder datorer förinstallerade med Linux. Nu har det då kommit en ny version av deras toppmodell XPS 13 Developer Edition, som kan förbeställas då med Ubuntu Linux 16.4 SP1. Anledningen till att de har just Ubuntu 16.4 förinstallerat istället för 16.10, 17.4 eller 17.10 är föröst att Ubuntu 16.04 är den senaste LTS-versionen. Och officiellt så stödjer ju bara Dell LTS-versionerna på sina datorer. Förutom de sedvanliga hårdvaruuppdateringarna med senaste och åttonde generationer av Intel Core-processor har Dell även stoppat in en skärm med upp till 4K-upplösning. Sen har de plockat bort alla USB-A-portar och ersatt dem med USB-C. Dell XPS 13 Developer Edition har följande: två stycken Thunderbolt 2-portar, en stycken USB-C med DisplayPort, micro SD-kort slott och ett 3,5 mm hörlursuttag. Alltså, inga USB-A-portar, inga HDMI-portar, ingen Ethernet och inte ens en proprietär laddkontakt. Dells nya XPS kan man även få en ny färg, rosa guld, och en vit insida i glas. Självklart finns det den vanliga aluminium och svarta med svart insida kvar som alternativ. En sak till, designen i rosa guld har en, ska vi se vad jag skrivit här, har som sagt en vit insida och blått ljus istället för vitt ljus i tangentbordsbelysningen. Vitt på vitt gör ju inte så att man ser bättre direkt, så att därför har de gjort så. Trots att datorn är 30% tunnare än föregående modell har Dell lyckats med att se till att den har ännu bättre batteritid. Fast den då har en 4K-skärm upp till 20 timmar närmare bestämt. En sak med designen som Dell har ändrat på är kameraplaceringen. Tidigare modeller hade webbkameran längst ner i det vänstra hörnet på skärmen, på grund av de tunna kanterna. Med den nya designen har de placerat kameran längst ner i mitten av skärmen istället. Om det här gör att man ser mindre upp i näsan på folk, återstår att se tills vi kanske får testa datorn. Jag har nämligen skickat ett mail till svenska Dell och se om vi kan få låna en sådan. Lite specifikationer. Det är alltså en 13,3 tums Infinity Display i 4K, UHD eller FHD. Det är en quad-core Intel i5 8250U eller i7 8550U:s processor. Den har antingen 4, 8 eller 16 GB RAM. Lagringen är en 128 GB SATA SSD. Grafiken är ett Intel Graphics 620. Och som jag nämnde tidigare då, så var det en USB typ C port med DisplayPort, två stycken Thunderbolt 3, micro SD-kort och 3,5 mm hörlursuttag, webbkamera och en fingeravtrycksläsare. Om det här är den perfekta Linux-datorn, det återstår att se, men för mig är det i alla fall en drömdator. Datorn finns nu redan att köpa hos Dell, svenska Dell till och med, och för enkelhetens skull så lägger jag faktiskt till en länk till den billigaste modellen. Inte för att vi är på något sätt sponsrade av Dell, men jag tycker det är en sån trevlig dator så att man borde verkligen slå till om man har råd med det. Daniel!
Hur laddar du den här maskinen om den inte har något
USB-C?
Ja, ah, det är där torskar en USB-port alltså.
Ja, det blir det väl då.
Ja, men det är en trevlig grej, det är det ju helt klart.
20 timmars batteritid.
Ja, det räcker ju om det. Man ska sitta på tåget var man än ska i Sverige.
Ja, precis. Du kan kolla många Netflix på det.
Ja, det kan man göra.
Förinstallerad Linux, bara det, alltså bara där. Att de ens gör, alltså det känns, ja. Förinstallerat. Alltså, sen att det är 16.4, det är okej då. Ja.
Men jag tänker så här, Dell har ju sin den här Dell Connect-appen man har i telefonen för att man ska kunna få ut SMS och sånt där till datorn från telefonen. Yes. Funkar det på Linux också?
Nej.
Nej.
Men det går att lösa på exakt samma sätt. KDE Connect.
Ja, det vet jag ju att det finns. Men det skulle vara trevligt om de själva gjorde stöd för det.
Ja, jag har faktiskt, när jag läste om den här datorn så var jag inne och kollade på just Dell Connect för att se om det var någonting. Och det är ju då en Windows 10-applikation på datorn och en Android-version på telefonen.
Någonting som jag tycker är väldigt konstigt med alla datorer, att jag tycker det är lite klent att de säljer datorer med 4 GB RAM-minne. Det borde liksom vara 8 som är absolut minst.
Ja, men det är ju egentligen bara att kolla på, ja, nu är det väl mest 3 som tror att de kan, som tycker att här har du en riktig deal, köp en iPhone med 16 GB lagring. Det ska ju inte ens få finnas.
Nej, jag tycker 4 är lite för lite i dagens läge. Jag menar, 4-8, det är inte så mycket pengar eller emellan, tycker jag. Du är värt för att få grejerna att funka bättre.
Ja, visst är det. Det är det. Men om du hade råd, hade du slått till? Nu har jag ju inte talat om vad den kostar. Men jag för mig att den ligger på runt 13 500, ja, i grundutförande.
Det stämmer bra faktiskt. Sen kollar jag den där kameran på deras sida, så står det någonting om någon infraröd kamera.
Okej. Det har jag missat.
Ja, det låter jättespännande. Jag ska se här. Nu ska vi se, port nummer 7, infraröd kamera där nere. Det låter spännande. Så man kanske inte ser så mycket näshår i den i alla fall då.
Nej, det är ingen, precis.
Nej, jag vet inte vad de menar med det, men
nej, inte heller faktiskt. Det blir intressant.
13 990 kronor kostar den, inklusive moms och frakt.
Ja, med hur mycket minne då?
Oj då. Det var ju i7-versionen.
Då borde det vara 8 i alla fall, tycker jag. För jag tror det är i5 som är 4.
Ja, det är 8 gig.
Då är det ju helt överkomligt, måste jag påstå.
Ja, det tycker jag. Det är ett bra pris. Men det är ingenting jag ska köpa i alla fall. Även om jag har råd.
Nej, jag hade gärna köpt den om jag hade råd. Freja?
Ja. Ja, jag tycker att den har fin färg. När du sa rose gold sånt, så tänkte jag nu det här ser ut, så måste jag måste söka på det. Så jag tittade lite på den. Den är ju väldigt fin.
Och den är tunn.
Ja. Jag är faktiskt på jakt efter en laptop så där, för jag har den jag har ju nästan lagt av, så. Men jag funderar nog på att köpa en laptop från Purism istället, tror jag.
Ja.
Alltså de här sakerna som 4K-display, det är inte viktigt för mig så.
Nej, det kan jag, men ja, nu vet jag inte hur viktigt det är för dig, men här får du ju ett svenskt tangentbord om du köper den här. Det får du ju inte på en Purism. Inte idag i alla fall, vad jag vet.
Nej, just det.
Så att det kanske är en dealbreaker.
Ja, får se.
Jag håller med Artfors. Gå på utseende nu.
Ja, oh, verkligen.
Det är insidan som räknas.
Nej, nej, nej. Den är snygg. Då tar vi den. Sen vad som är inuti, det skiter vi. Nej, jag hoppas verkligen att Dell hör av sig och låter oss testa en sån här. Det, oj, 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 vad jag aldrig blev glad då.
Ja, mindre jag... glad när man får skicka tillbaka sakerna.
Ja, men jag kan nog fjäska. Eller inte. Vi går vidare. Du pratade om Purism. Då fortsätter vi på det spåret. Det är nämligen så att de planerar att släppa en platta i år. Vi har ju ofta pratat om Purism och deras första försök till att släppa en mobiltelefon helt fri från helt med fri och öppna standarder, Librem 5. Nu visade det sig att de också planerar att släppa en tablet, eller då en surfplatta som vi i Svedala brukar kalla det. Och det redan i år. Todd Weaver, grundaren och vd för Purism, har ett blogginlägg tidigare i december klargjort för vad han vill att företagets mål för 2018 ska vara. Och där skriver han följande, inom citationstecken och översatt. Förutom att släppa ett utvecklarkit för Librem 5 i år finns det också planer på att släppa en efterlängtad Librem-platta. Förhoppningsvis så är det en platta med deras eget Pure OS och med Gnome eller då KD Plasma som skrivbord. Och när vi ändå är inne på Purism så har ju faktiskt, ska vi se, är det Linux Foundation? Nej, FSF Free Software Foundation med Richard Stallman i spetsen. De har ju faktiskt tagit upp Pure OS som ett officiellt OS som de stödjer, som talar om att det är ett okej OS. Freja, Purism och en platta, hade det varit något? Med Pure OS.
Det har varit något.
Hade du slagit till direkt då?
Ja.
Nu vet vi inte mer.
Ja, jag vet ju inte så mycket mer, men ja.
Ja, nej, precis. Men en Linux-platta, en platta med Linux, alltså ren Linux, Daniel.
Ja, det är klart du ska köpa det, Freja.
Du då?
Ja, jag med. Så länge man kan handla på eBay på den så är jag på.
Ja, men då är vi på allihop. Vi får, men det är ju en sak som är vårt ämne för kvällen, dagen som vi kommer till senare. Det är ju vad vi ser fram emot och vad vi har för förut, vad vi har för förhoppningar inför året. Och det här är ju en utav dem då, helt enkelt, borde det vara. För oss alla tre, låter det som. Mm,
det håller jag med om. Mm.
Med det så går vi vidare då, hör jag. alla Raspberry Pi är immuna mot Meltdown och Spectre. Vi har ju faktiskt inte sagt någonting om Meltdown och Spectre. Och jag tänker inte gå in på vare sig Meltdown eller Spectre. Det finns så mycket att läsa om det ändå. Så att en enkel webbsökning, i vilket fall så kan ni läsa allt om det. Men nu visar det sig då att ARM 176, Cortex A7 och Cortex A53-kärnorna som används i Raspberry Pi inte förutser eller sparar minne på samma sätt som andra moderna processorer gör. Så därför är de helt enkelt immuna mot attacker som Meltdown och Spectre. Vad säger du om det, Daniel?
Ja, jag satt just och tänkte här att det är synd att de inte har prisdumpat Intels processorer nu när jag behöver en ny. Nu kom vi ifrån ämnet lite, men ARM, det är ju grejer det. Ja, varför kör inte alla ARM egentligen? Men frågan är då som så här, nu är inte jag så tekniskt duktig på hur de spar minnen och hanterar minnen och sånt, men har du någon koll på vad det är som skiljer minneshanteringen emot om man jämför en Raspberry Pi och ARM-processor jämt emot en Intel?
jag låter det här, som jag förstår det, så är det så att en Intel eller en AMD-processor, de på något sätt förutser vad du ska göra näst, så att då sparar de liksom i minnet saker de tror att du ska behöva, vilket då gör att du, det här kan med meltdown där kan skada din kod. Medan då de här Raspberry Pi-processerna, de har inte den funktionen, de kan inte spara i minnet, så att de släpper så fort du har gjort någonting, så de förutser inte vad du ska göra härnäst, utan de måste hela tiden jobba med det absolut senaste. De kan inte, så har jag förstått det.
Men där har vi ju likheter i verkliga livet också. Det är som bilkörning. Alla som krockar, de säger jag trodde du skulle svänga till höger.
Mm.
Eller hur? Ja. Det är ju samma sak där. Det gäller ju att veta. Och det är ju precis vad en ARM gör i sådana fall.
Ja, faktiskt. Det här gör ju då att en ARM-processor blir något långsammare än en, ska vi säga då, en Intel-processor. För att som jag förstår det också, så i 99% av fallen så förutser ju de rätt. Så att då har de redan allting förlagrat och kan köra det du ska göra. Så att... Men du Freja, du som ändå är lite mer tekniskt bevandrad inom det här, du har ju hållit på med det här nu. Du säger att du har patchat server och grejer. Kan du det bättre än mig?
Ja, det jag har förstått är att de ska ju eller det kostar liksom inget extra för kraft så här, för de processorn att försöka göra en förutspå vad nästa data ska lagras någonstans eller vad det nu är. Så att det är därför de gör det här, att den hela tiden gissar och så, och ibland så får den rätt då. Så långt har jag väl förstått, men när jag har sett de här demonstrationerna så kan de ju ladda ner hela minnet liksom. Allt som är i minnet kan du bara dumpa i en fil och så då. Och det är ju ganska, det är ju rätt så illa faktiskt. Så det är ju speciellt illa om man har till exempel krypterade system och så kan vilket program som helst komma åt det. För nycklarna till krypterade system lagras ju i minnet i klartext.
Ja, just det.
Och sen så har du ju, om du har en hypervisor, så har du ju alla dina gästmaskiner. Om de kan dumpa minnet av liksom hela servern, då har de tillgång till hela minnet på alla servrar. Det är också väldigt illa, så därför är det ju väldigt viktigt att man patchar detta, om man, speciellt i de situationerna liksom.
Mm. Och då är det ju så som du sa här med krypterade nycklar, att de lagras i klartext på en ARM-processor, så måste den hämta om den hela tiden, så att den lagras ju aldrig där, så att din krypterade nyckel förbi krypterad förutom då du använder den, för så fort den är använd och klar så släpps den.
Ja, jag tror det är mer, vad ska man säga, själva de här gränserna så liksom, att det här programmet får tillgång till det här minnet och det här får tillgång till detta. Det är när de här spärrarna försvinner, att ett minne kan, eller ett program kommer åt minnet från en annan process. Det är det som är det farliga då.
Okej.
Ja, vad jag har förstått i alla fall.
Jag tänker de här patchade systemen. Jag läste mycket om att de förlorar lite i prestanda. Hur mycket prestanda har man förlorat egentligen? Alltså om man räknar procentuellt sett får man väl nästan göra då.
Vi trodde vi skulle förlora väldigt mycket, men vi har inte märkt något så än.
Nej. Så de har klarat sig än en gång Intel alltså?
Ja.
Mm. Snart tror jag det kommer rulla lite huvuden där. De har haft mycket problem 2007 eller 2017.
Ja, precis. Så att, ja. Mm. Som sagt, var någonting att förutse under 2018 då helt enkelt. Ska vi ta sista nyheten för dagen innan vi går på och förutse lite grejer då kanske?
Ja, men visst.
Det här kanske kommer som en chock för er, men sålda teknikprylar under 2017 är den smarta telefonen. Say what? Hade ni kunnat förutspå det eller?
Ja, jag vet inte. Jag läste nyss en nyhet att Google har sålt sin högtalare. Vad heter den? Den här Google...
Ja, just det. Ja, en i sekunden eller vad det var, va?
Precis. Och de har väl sålt 36 miljoner enheter. Så att, ja, jag vet inte. De ligger väl god två i sådana fall.
Det gör de. Men jag fortsätter.
Ja.
Samsung är alltjämt störst på smartphone totalt sett. Detta är enligt då GBH Insight statistik kring konsumentelektronikförsäljningen under 2017. Men det beror å andra sidan också på att Samsung har en betydligt bredare produktportfölj än vad konkurrenten Apple har. Delar man upp Samsungs mobila enheter i de olika segmenten så är det iPhone som toppar listan. Apple har kränkt inte mindre än 223 miljoner iPhone-enheter under det gångna året. Vilket är en imponerande men ändå inte lika bra som under 2015, då man sålde hela 230 miljoner enheter. Något då som har förklarats med att iPhone 6 moderniserade sin design tämligen radikalt. Två på listan kommer Samsung Galaxy S8 och S8 Plus-enheter som tillsammans har sålts i 33 miljoner exemplar. Hur många sa du att Google har sålt?
Ja, vad sa du? Du sa 60 miljoner någonting, va? 63 eller?
Mm. Men ja. Ja, precis. Köpte du någon smart telefon under året som gick? Ingår du i statistiken?
Nu sa jag fel. 6,4 miljoner är det ju såklart.
På som de sålde?
Ja, på tre månader sedan oktober.
Okej, okay, ja. Ja, det blev lite mycket där kanske. Ja, så att de kommer nog kanske i år.
Ja, det tror jag nog. Fast så är de ju lite billigare än en smartphone.
De är ju det. Freja?
Ja.
Ingår du i statistiken?
Ja, det gör jag.
Du gör det. Vad köpte du för roligt? Du köpte
jag köpte faktiskt en iPhone.
Say what?
Men jag har ju både en Sailfish och en iPhone. Och jag har ju dem väldigt så... Alla Linux-bitar håller jag på Sailfish och SSO och mailen från servrarna. Allting sånt ligger på Sailfish. Och sen på min iPhone så har jag bara de här Facebook och Instagram och allt de som inte funkar på Sailfish då.
Okej. Okej. Låt gå för det då.
Ja.
Daniel?
Alltså jag sitter där och tänker på att vi är 10 miljoner människor i Sverige. Om alla skulle ha köpt en Samsung, ja, enligt det här, då hade vi sprungit omkring med över 3 mobiltelefoner per person. Tänk dig då Apple som har kränkt 223 miljoner. Det betyder att varje svensk skulle ha 22 mobiltelefoner. Alltså,
en till varje tjänst.
Ja, precis. Kan ni fatta vilken enorm mängd telefoner? Alla i Sverige skulle kunna springa omkring med 22 telefoner. Man skulle kunna ha sönder en telefon varannan vecka och fortfarande liksom... Tada! Ja, om man nu hade de pengarna. Men vilka enorma summor.
Ja, alltså... Jag kan ju relatera till det på ett helt annat sätt. Gå ifrån helt ämnet nu. När jag började köra, jag kör ju mat. När man kommer in på ett lager som exempelvis Dagab som servar hela Axfood-koncernens matbutik, det vill säga Willys Hemköp Tempo. Och så ser man kommer in på ett drickalager där. Deras drickalager som är gång efter gång efter gång. Men jag tror byggnaden är väl en... Hur hög är byggnaden? 30-40 meter kanske? Kan väl en byggnad vara mer? Det är det från golv till tak med drickor. Som ska ut i butiker. Alltså, det får jag nog tänka på. Vilka kopiösa mängder med dricka vi dricker. Samma sak här egentligen då. Vilka kopiösa mängder med telefoner som används.
Ja, det är ruggigt mycket. Jag vet ju själv, jag har ju jobbat på lager, så jag vet hur ruggigt mycket det är.
Ja, precis. Ja, precis. Du vet ju hur det ser ut.
Och jag menar ju som så här att när jag jobbar där, jag lyfter väl kanske 7 ton om dagen. Men om vi säger 5 ton om dagen och så slår vi ut det på alla som jobbade på det jobbet där jag jobbade. Det måste ju varit, vi var väl en 500 personer som jobbar varje dag.
Mm.
Och jag menar, ja, det är ju fruktansvärt. 5x5, 2500 ton alltså. Nej, det är så fruktansvärt mycket, mycket mat som pumpas ut. Så att, jag håller med dig, det är en chock.
Ja, det är faktiskt det. Alla borde egentligen få se hur mycket det är, få komma in och titta hur mycket mat vi egentligen gör av med, tänkte jag säga, men hur mycket som går ut i butikerna. Ja.
Det är då man börjar förstå vad den här lilla kartongen runt tandkrämstuben, vad den har för betydelse egentligen.
Mm, faktiskt. Nu, men det är ju en helt annan podd det där.
Ja, från smartphone till tandkräm. Det här är underbart. Yep. Det.
Yes, så jobbar vi. Mm. Och med det så sätter vi punkt för nyhetsdelen. Och ja du, vem ska få den stora äran och läsa upp vår lyssnarrespons? Tycker du, ni, vi, jag, du?
Jag tar den, ja.
Ja, yes. Bra.
Och det är din kompis, vår kompis, våran allas kompis, vad han heter, Ade.
Yes!
Yes, god fortsättning kamrater. Ubuntu hade en vilja om att kunna använda telefonen som PC genom att koppla upp den till en dockstation. Samsung har ju släppt sin DEX-station i Sverige så att S8 och Note går att köra som PC. Huaweis nya Mate 10 går även den att koppla ihop med enbart en sladd till en skärm och så vips desktop mode. Tror ni det kan bli något i framtiden? Hade varit kul att höra era åsikter. Yes! Kamrater, vad tror ni?
Freja.
Jag vet inte.
Daniel?
Ja, okej. Men alltså, ta den först du.
Alltså ja, självklart. Jag menar, jag spelar ju, jag behöver ju en annan dator, en fläskig grej som står och pumpar FPS hela dagarna, men när jag väl sitter och gör sånt som inte är spel, alltså CS i det här fallet, då sitter man i soffan, man kollar på Tradera, eBay, man kanske spelar något litet tuntigt spel som bara slukar tid, och sen betalar man räkningar och det. Och jag tror nog att jag vet att många system funkar väldigt, väldigt dåligt på mobiltelefonen. Däremot så funkar de ju jättebra när man sitter i en vanlig webbläsare. Så jag tror att om många bara kunde ha tangentbord, mus och en skärm och sen stoppa in en kabel i mobiltelefonen och få upp det den vägen, så tror jag väldigt många skulle utnyttja det. I alla fall de som redan har grejerna hemma. Jag skulle kunna tänka mig att ta en gammal skärm och tangentbord och stoppa upp på väggen någonstans så att kidsen kanske kan gå dit och surfa eller ja, betala räkningar. Det skulle vara jättesmidigt tycker jag.
Mm.
Mm. Var det ett chockerande svar?
Nej, det var det inte. Det var väl ungefär vad jag hade förväntat mig. Mm. Om jag börjar så här. Inte i år, säger jag först och främst. Det kommer inte ske i år. I år är Linux på skrivbordet som är det året som det kommer att ske. Som sagt var, Ubuntu har lagt ner sin vision om ett enat operativsystem på en enhet. Microsoft har lagt ner sin version av ett enat operativsystem på en enhet. Samsung har som sagt var släppt sin DeX som har ett inte ett enat system, utan det är bara vissa delar. Hur Mate 10 funkar, det vet jag inte riktigt. Ubiports jobbar på med Ubuntu Touch som då ska fortsätta vara ett enat operativsystem för alla enheter. Jag hade gärna sett att du har en enhet där du har alla dina grejer. Om du så stoppar in den i en laptop eller du stoppar in den i en liten docka så att du får med skärm och tangentbord och mus så att du får ett fullt skrivbord där. Ja, det är ju egentligen drömmen. Du har en enhet med allting. Men i dagens läge så är inte armprocessorn som sitter i våra mobiltelefoner tillräckligt stark för att klara det här. Än så länge så är det bara en gimmick. Men som du frågar Arde, tror ni att detta kommer bli något i framtiden? I framtiden så kommer vi ha en enhet där vi har allt som kommer sköta. Det är vad jag tror i alla fall. Sen vilket operativsystem det är eller vad det är, huvudsaken man får välja tycker jag egentligen där. Men jag, jo, i framtiden, men inte idag. Det kommer nog, det ligger ett par år framåt fortfarande. Det som har lanserats hittills har varit alldeles för tidigt.
Men jag tycker det är lite för mycket hype runt det hela. Det är ungefär som, alltså, det är en mobiltelefon, det är en dator egentligen. Det är samma sak när du har en bärbar dator. Och herregud, kan du koppla den till en extern skärm och extern tangentbord och mus? Det är liksom, det vet ju alla att man kan göra. Jag tycker ju egentligen det borde vara samma hype kring en mobiltelefon och koppla upp. Det ska egentligen bara vara att stoppa i en kabel och sen ska det vara klart. Jag tycker inte det är för mycket hype. Det är liksom, fixa det bara. De som tillverkar mobiltelefoner och mjukvaran till det är, fixa det bara. Skit i hypen, utan fixa det och sälj produkter.
Ja, men både Ubuntu och Microsoft har faktiskt försökt det här. Men det har ju inte gått hem.
Nej, men de gör ju sån hype av det. Det är liksom... Nej, jag vet inte. Det är som när frugan gick ut och skottade. Herregud, snöskiffen funkar för henne också. Liksom.
Ja, jag förstår vad du menar.
Hoppas hon inte lyssnar på det här avsnittet bara.
Då kommer hon aldrig mer att skotta.
Nej, det behöver hon inte. Jag tycker det är roligt att skotta. Kommer ju ingen snö heller, så att
Nej, då skulle du varit med mig uppe i fjällen. Då var det snö. Hade du inte tyckt det var så roligt att skotta sen. Ja, nej, men jo, i framtiden så har vi, sen om det är en hel mobiltelefon eller om det bara är en liten grej du stoppar i den enhet du vill kunna använda, det...
Fast den där grejen vill du kunna använda utan att stoppa in den i något.
Ja, men alltså, ja, jo, egentligen. Du har det telefonen, du stoppar telefonen. Ja. Ja. Det kommer att gå. Det är förutspår vi nu. Det kommer det att göra. Ska vi gå in på veckans ämne då?
Ja, det tycker jag absolut.
Ja.
Vi har ju redan varit inne på det ett par gånger. Att bland annat då att 2018, det är året som Linux på skrivbordet kommer slå igenom, eller?
Freja? Ja, det var precis det som jag tänkte säga om.
Du tänkte det, ja.
Ja, men jag har stora förväntningar, vad som kanske är lite orealistiska, tror jag.
Få höra.
Jag tror att att de här Meltdown och Spectre och att det kommer leda till att fler såna här superkritiska exploiter upptäcks, och det kommer bli en, alltså Meltdown kommer bli en riktig Meltdown, och sen så kommer folk börja värdesätta open source och processorer som är öppna också, hårdvara som är öppen, och den enda processorn som kommer klara sig ur det här kommer vara den här RISC-V, och sen så det är först då som detta blir året då Linux kommer på desktop.
Det där låter som om det kommer, antingen så måste det börja nu eller så är det inte i år utan kanske nästa eller nästa år det här kommer att ske.
Ja.
Ja, okej. Okay. Mm. RISC-processorn också.
Ja.
Ja, den är ju faktiskt på frammarsch.
Ja, den används lite. Jag har läst lite om den så.
Har du ingenting vi pratar om i dagligt tal i alla fall?
Nej.
Men vem vet, det kanske är året då riskprocessorn gör sitt intåg i datorerna. I vanliga konsumentdatorer. Daniel?
Japp.
Linux på skrivbordet 2018.
Ja, jag hoppas och hoppas och hoppas. Och lite faktiskt som jag har skrivit i vårat manus här, så tror jag att har jag skrivit att jag vill eller tror att ARM ska lansera en CPU för desktopdatorer och server.
Server? Det finns ju idag lite sådana produkter, ja, faktiskt.
Jag vet, men det är liksom ingenting du kan gå till NetOnNet och välja att jag vill ha en ARM-processor i min server.
Nej, det har du faktiskt rätt i, utan det är ju mer beställningsvaror, designgrej. Ja. Men vad tror du om Frejas förutspående om risken då?
Ja, det hade varit trevligt. Så länge allting funkar som det ska för oss användare så...
Ja, för det spelar ju ingen roll egentligen vad det är för processor, bara det funkar.
Ja, och det ska ju funka så bra som möjligt.
Ja, precis. Helst ska det vara öppet också naturligtvis.
Ja. Och det här med att det blir många exploiter och det, jag menar, ni har väl hört om den här Western Digital grejen också. Deras hårddiskar och det här MyCloud.
Ja, i deras lösenord.
Ja, de hade inne i hårdvaran så har de använt en annan lösenord som inte går att ändra.
Ja.
Ja, det är lysande.
Vi kanske inte ska avslöja att lösenord är 1 2 3 4 5 A B C 5. Nej, A B C D A B C D är 1 2 3 4 5 C D A C D B A. Ska vi inte avslöja?
Och vad var lösenordet eller användarnamnet? Det var ju också något så här. Men det är så lätt att hitta på nätet ändå.
Ja, precis. Det var väl typ admin eller något brukade det vara.
Nej, det var faktiskt lite längre och lite grannligare. Oj! Men
okay.
Det är ju hårdkodat så det är liksom inget svårt att lista sig. Lista ut vad det är.
Hårdkodade lösenord, det förespår vi att det försvinner 2018 då.
Mm. Jag tror ju om man ser så. Och jag vet inte, men jag tror ju det kommer hända någonting med all den här kryptovalutan också. Jag tror det ju kommer rulla massor av huvuden, samt att det kommer säkert komma bli någon sån här, vad ska man säga, någon organisation eller någon som, ja, tar hand om allt det här.
Typ en stiftelse eller något?
Ja, nu är det lite djungens lag. Det finns ju sån här pre-mined coins eller... Det finns, nu vet inte jag, det har ju lite med ekonomi att göra också, men det är många som köper valutor. Det finns till exempel 1 miljon mynt och så säljer de dem för x antal kronor. Och så ska ju de gå upp i värde. Jag får inte ihop hur man kan tjäna pengar. Det är ju bara, har man någon sån här pre-minade coins eller man inte kan mina utan det bara finns, så har jag svårt att se att pengarna går till annat än de som har hittat på det.
Pyramidspel, helt enkelt. Du, ja, apropå, när vi ändå är inne på kryptovaluta, som du är ju ganska insatt i det, Freja, med kryptovaluta.
Mm.
Så att jag tänkte fråga dig, 2018, är det ett ökande, kommer bitcoinbubblan, får vi kalla den för då, kommer den att spricka?
Jag skulle nog säga att det kommer nog hända mycket detta året, men... Ja, det finns så otroligt många sådana kryptovalutor som är bara, de är nästan helt värdelösa. Alltså, tekniken är bra och idén är bra, men vissa är också sådana här att de är för tidiga med en viss teknologi de har. Eller de mättar liksom en marknad som inte riktigt är så stor än liksom. Men teknologin för blockkedjan, den tror jag kommer slå igenom överallt. Det tror jag.
Ja, men den tror jag också på. Men jag tänker på själva, säger då Bitcoin som då idag ligger på nu.
Ja, den är lite osäker. Jag är lite osäker på den eftersom det har varit mycket fram och tillbaka med och lite drama mellan utvecklarna och så här, vilken riktning det ska ta då.
Mm.
Så att den har ju varit lite... Den har inte fortsatt uppåt nu. Den har ju legat ganska jämn nu faktiskt.
Mm. Men tror du att den bubblan kommer att spricka precis som vi hade år 2000 med teknik, med IT-bubblan, och allting går åt helvete en stund och så kommer det stabilisera sen? Är det år det kommer att ske eller får vi vänta till nästa år kanske?
Jag vet inte. Jag tror i alla fall att Bitcoin kommer, just Bitcoin då, den kommer förlora betydelse så, för det finns mycket bättre kryptovalutor med bättre design och sånt idag. som löser de problemen som Bitcoin har. För det är ju den första, men den första är faktiskt inte så bra idag. Hade den skapats idag hade den ju inte varit värt någonting teknikmässigt så. Utan det är ju... Så just Bitcoin kommer ju antagligen försvinna, kanske. Eller i alla fall förlora sin stora betydelse då. Och i samband med det så kommer ju massa andra valutor ta skada. För många är beroende av Bitcoin. Men sen efter det kommer den att stabilisera sig. Det tror jag.
Okej. Okay. Mm. Du då, Daniel, vad tror du om... Du är inte lika insatt som Freja i det, men vad tror du om Bitcoins rise and fall, eller vad det heter på svenska?
Ja, jag tror ju Bitcoin, det är så mycket pengar i det, så det kommer ju alltid finnas folk som hypar upp det och liksom... Ja, jag tror det kommer ha en betydelse i alla fall i några år till. Men om säg 5-10 år så är det svårt att se dem som världsledande. Det tror jag nog.
Ja, jag tror ju mer på Freja i det här avseendet faktiskt. Att själva Bitcoin, jag tror Bitcoin i år 2018, det, den bubblan spricker. Den kommer totalt blåsa åt helsike helt enkelt. Men som sagt, för tekniken bakom det här med blockchain och det här, det kommer ju att bestå. De som har satsat i Bitcoin, de kommer ju förlora alla sina pengar och få börja om från början. Men det kommer att komma i askan föds Fenix, som det heter. Och ur där så kommer det komma någonting nytt som är stabilare, som möjligtvis, som du säger, som någon eller någonting på något sätt står bakom, som kan verifiera ska vi kalla det dess äkthet på något sätt.
Det är lite farligt att säga också det här med någon som liksom kontrollerar, i och med att fördelen med blockchain-tekniken är att man behöver ju ingen tredje part för att liksom sluta ett avtal.
Nu menar inte jag att de ska kontrollera det, utan att det enda de ska kontrollera i det avseendet är att tekniken, inte själva utföra, utan själva teknikens standard så att säga. Är du med?
Precis. Mm. Ja.
Ett standardorgan helt enkelt.
Ja, det är ju det att alltså Bitcoin var ju egentligen inte tänkt att vara någon slags ersättare till hela den globala ekonomin så. Det var ju mer tänkt som en global valuta, så att du kan använda den över internet vart den är, men att den på något sätt skulle skala upp till dagens summor och hur mycket vi skickar fram och tillbaka och sånt i vanliga valutor. Det var ju aldrig tänkt så, men folk försöker ändå använda den som en sån, men det funkar ju inte då, så den, just Bitcoin tror jag, den kommer ha väldigt svårt
tror jag
att överleva.
Ja, det tror jag med, alltså, ja, jag tror säkert den överlever i år, men det som är synd är att man får ju betala $20-25 för att liksom kunna betala en fika på stan eller någonting.
Ja, det är precis det som gör att den inte kommer hålla på det sättet.
Ja.
Det är det som gör att jag tror att den kommer att explodera.
Ja. Men säg som så här då, de skulle ju kunna rädda sig om de kanske skulle kunna göra, inte vet jag, gratis inlösning till en annan valuta. Låt oss säga att vi kör Bitcoin version 2 och sen har de löst det i blockchain och sen så konverterar de alla Bitcoin som finns nu till version 2 och så har de löst problemet. Skulle det vara ett alternativ?
Nej, jag tror inte det. Jag tror det stora problemet ligger egentligen i minandet. Det kostar så pass mycket att mina Bitcoins idag. Energimässigt alltså.
Ja.
Ja,
det är det jag menar med tekniken. Så att det var inte tänkt så som det är nu, var det inte tänkt från början att vi måste ha specialiserad hårdvara och att det är bara ett fåtal människor som kan göra det.
Ja, just det. Mm.
Det var inte heller tänkt att någon skulle verkligen göra så. Tanken var att alla skulle kunna mina, alltså med vilken maskin som helst. Så.
Mm. Och det är där jag tror att det kommer att komma en, kallar det för standardorgan då, som ser till att just den biten kommer att skötas. att det kommer inte, alltså du kommer inte kunna bygga upp de här farmarna som du har idag med miningfarmarna. På något sätt så kommer det att, om det är i år eller om det är senare, men det kommer att påbörjas i år, tror jag, det här arbetet för att lösa den biten, att Bitcoin, om vi kallar den digitala valutan för det idag, kommer att bli en allmän valuta där vem som helst kommer att kunna mina fram sin egen peng.
Ja.
Mm. Det verkade ju som det tog löften ur den konversationen.
Ja.
Då ska vi se. Har vi något annat att tycka till om så här inför kommande år? Daniel, du har ju avslutat, du har ju sagt upp dig med Google. Jag har sagt upp mig med Google. Du kör en Android, jag kör en Android som det fortfarande styrs Google på. Det är inte förrän 2019 som Librem 5 släpps som ska vara helt och hållet Google-fri. Kommer det någon ny? Kommer det en ny version av någonting som kan tala om för oss att i framtiden, snar framtid, så har du ett fritt operativsystem på din telefon, vilken telefon du vill, som inte är styrt av en stort företag?
Ja, du kan ju fortfarande använda en Google-telefon idag utan ett Google-konto.
Men
det är lite krångel bakom det.
Ja. Köper du en telefon idag så kan du inte använda den utan ett Google-konto. Du får själv se till så att du får bort Google ur telefonen.
Ja, precis.
Mm. Men jag tänker, kan du gå och köpa dig en telefon? Alltså, kommer det komma i år? När du kan få gå och köpa en telefon utan Google?
Nej, det kommer inte komma i år. Det ligger långt bort.
Det gör det, va? Är det först nästa år när Librem 5 kommer som det påbörjas?
Nej, jag tror det är lite som så här också, att det är nog vi människor som är lite för bekväma. Eller hur? Jag menar, alltså, vi vill ju ha det lätt. Alla säger, det är liksom så här, både Google och Apple har ju liksom kommit in i innanför våra väggar. Det är liksom så här att, jo, men ska du ha en Apple så ska du ju ha ett Apple-ID. Det förstod du väl. Och så har man det och så är man jättenöjd. Och samma sak med Android. Det är liksom, det är så standard. Det är som att man ska ha ett telefonnummer eller ett personnummer. Det är liksom, det är så det är bara. Man köper det, man frågasätter inte något annat. Det är liksom, varför måste jag köpa mina köttbullar på ICA? Ja, nej, det måste du ju inte, men du måste ju inte ha ett Google-konto heller, men man är för lat för det helt enkelt.
Mm. Jag håller faktiskt med dig till fullo. Det är samma anledning till varför exempelvis Minecraft, om du vet vad det är för något, inte kommer slå igenom i år.
Vad är det? Minecraft?
Jag visste det. Minecraft. Ska vi se, hur ska vi förklara det? En Alexa, det vet ni vad det är för något?
Ja.
Ja.
Det är ju Amazons röstassistent. Mm. Google Home, det vet ni också vad det är för något?
Ja.
Det är Googles röstassistent som är en fristående enhet. Minecraft är en Raspberry Pi-baserad öppen version av en röstassistent som finns att köpa.
Okej.
Okay. Mm. Som förhoppningsvis kommer att få i år kommer att få Mozillas röstigenkänningsprogramvara som de har tagit fram. Idag är det någon proprietär sak för att det inte finns någonting, men nu har ju Mozilla släppt från och med vi hade ju faktiskt det som en nyhet i höstas.
Ja.
Och den ska väl antagligen då styra Minecraft. Kommer det komma, alltså det här ser jag som ett problem när det gäller open källkod och fri programvara och hårdvara. Visserligen Raspberry Pi har gjort jättestort genomslag. Gemene man vet vad Raspberry Pi är för något, och de vet om på att de vet på en höft om att ja, det är någonting med öppen och sådär, det vet de. Men de vet inte riktigt vad det är. Just marknadsföringen av öppna projekt på det här sättet som Minecraft, den, de har ju inte, ja, det är inte så konstigt, men de har ju inte kapitalet som både Apple, Amazon och Google har. Så de kan ju inte lägga en marknadsföring bakom som alltså belyser hur bra de här grejerna egentligen är. De kan ju inte lägga ett utvecklingsteam på samma sätt och verkligen lägga manken till och utveckla någonting för. Det här är ett stort problem egentligen för den öppna källkodsrörelsen. Att det inte finns tillräckligt med kapital. Det är någonting som jag tycker skulle behövas i år. Att någon med rejält kapital kommer in och visa var det blå skåpet ska stå helt enkelt.
Mm. Ja, men jag gillar det.
Ja, bra. Är det här punkt på ämnet också kanske?
Ja, det är nästan att det är punkt på hela podden för det här avsnittet, tror jag.
Du tror, ja, men det håller jag ju faktiskt med om. Det, vi har suttit där ett tag nu och det blev en del. Freja,
ja.
Ska du dra den avslutande charangen då?
Yes. Podden är licensierad under Creative Commons, delar lika 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte stora men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. Skänker du minst 50 kronor skickar oss ditt namn och adress så skickar vi dig fina klistermärken i retur. På vår omsida kan du se hur du går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu.
Hej då!
Hej då!